Ystad, min älskade stad, med bror Tommy Borgström. Jag hälsar välkommen till Peter Henrik.
Tack så mycket.
Vi har alltså som vanligt dig på besök här nu när det är måndag och klockan har passerat 8.
Det känns trevligt, och jag fick ju höra den här Ystad, min älskade stad, för första gången i bilen på vägen hit. Det var en härlig låt, måste jag säga. Yeah. Jag är inte född i Ystad, men jag är rätt så övertygad om att jag kommer bli väldigt gammal i den här stan. Jag hoppas jag kommer bli väldigt gammal.
Ja, precis.
Men hur som helst, jag tror jag kommer leva mina sista dagar här, för det är en stad som jag verkligen, verkligen, verkligen älskar. Det är kanske inte så svårt om man kommer från en by som heter Lövbröd, men då har man inte så höga ambitioner på var man bor, men jag gillar mitt Ystad.
Ja, jag kan hålla med, och det är kul att det finns en sån här hyllningslåt också nu, och framförallt med bror Tommy Borgström som är en sån profil här i stan liksom. Så det är kul, det är kul.
Profiler har jag inte jättebra koll på, tror jag. Det jag har koll på, alltså när man liksom ser de här originalen och så, det är liksom minnet jag har av det. Det är första gången jag var på min bank här i stan, och det är en sån här bildbok med
just det.
Med Ystad profiler liksom, så att det är väl de jag har. Ja, de jag har koll på där liksom. Sen är det klart jag har koll på handbollsspelare och sånt, men det är kryllar av i den stan ju, så det är inte så coolt.
De kan man inte missa.
Nej,
de har oftast liksom något huvud längre också än alla som ser dem på Google.
Alltså det har man aldrig varit på en handbollsmatch och träffat spelaren liksom nära plan. Kollar man på TV sånt så är alla rätt så normal långa ut, men snittlängden där är en bra bit över det normala liksom.
Sen var jag nere i Tyskland och hälsade på Niklas och Lukas och de här, och gjorde ett jobb för en annan tidning och skulle göra ett reportage och lite så upp i mediazonen där man står sidan om dem. Det är ju en annan sak när man ser dem nere på läktaren, eller från läktaren och ner, för då tycker man att den där lilla snabbe på kanten, tänker man. Sen står man sidan om honom där nere, så är han ju över 2 meter.
Det tänkte jag också första gången jag träffade Niklas Ekberg, för han är liksom en lite mindre kantspelare. Han är 1,93 liksom. Yeah. Så att, och jag tycker ändå att jag är hyfsat lång som 1,89, men det är inte ofta man har någonting att sätta emot här faktiskt.
Nej.
Inte längdmässigt. Enda riktigt lilla handbollsspelaren känner är den här kära Gustav Thulin.
Ja.
Han är lite, men är mycket älskvärt per kubikcentimeter i den pågen.
Det får man säga, det är mycket explosivt i honom.
Ja, det är en trevlig och duktig påg som tyvärr inte spelar handboll längre, men nej. Han är kär för dig.
Ja, jag träffade honom, jag känner honom privat, men jag gjorde även en intervju med honom för något år sedan, och där vi pratade bland annat om hans skada som gjorde att han till slut sen också fick avsluta, och lite andra bekymmer som han har haft, både med de fysiska skador och lite med hjärta och så vidare.
Han har ju en inopererad klaff i hjärtat nu, så sitter han riktigt tyst runt omkring honom, så hör ju han hur den klickar, för det är en metallisk klaff liksom. Så det är tråkigt när sånt kommer i vägen för handbollskarriären.
Ja, jag har en liten plan om att ta med honom i aktiv sport. Även om inte han är aktiv nu, så kan han nog svara på mycket frågor av folk.
Det kan han absolut göra. Han är ju framförallt en stor förebild för många personer i stan, hur han ska vara som idrottare. Alltid väldigt trevlig och genuin. Väldigt, väldigt ambitiös med sin handboll, och godhjärtad och en god vinnare, en god förlorare. Och sen så framförallt väldigt träningsmotiverad också, både på handbollsplanen men även i gymmet där jag till största del har träffat honom. Så det är en riktigt, riktigt seriös pojke, och då blir det lite extra ledsamt när en sån får lägga av alldeles för tidigt.
Ja, ju så är det. Jo, det är en sån som till och med när man är på semester kan kolla upp var finns närmaste gym. Liksom.
Ja, absolut.
Då är motivationen hög, får man säga.
Jag hade ju lite tävling med honom i en av våra maskiner som jag har, som heter Kaiser.
Ja.
Där man ska producera så mycket kraft man bara kan, och då tog jag Gustav i precis allt där. Men sen när vi räknade ut hur mycket kraft man producerar per kilo kroppsvikt, då hade jag inte så mycket att sätta mig ut längre. Så att, han är väldigt, väldigt duktig.
Ja. Jag tänkte vi ska återkomma till det här också med handbollen. För jag har en fråga här, för att den har kommit in. Varför du som då tränare tror att det är så många från Ystad som exporteras som handbollsproffs ut i världen? Varför just denna lilla stad kan exportera så många? Det ska vi återkomma till lite senare. Sen så ska jag även prata lite om sommartrean som jag var och tittade på igår i Gärsnäs. Det är ju som vi sa, ett mini-triathlon. Har du varit med i någon triathlon-aktet? Liksom?
Nej, jag är ju av den här typen, så att jag har ju inte riktigt löparkroppen. Jag vill med den här explosiva, så att allt över 100 meter brukar jag inte röra mig i allt för stora mängder så fort jag kan. Men alltså jag tycker om att simma, tycker om att cykla hela den här biten. Så är vi egentligen konstigt att jag aldrig, att jag aldrig gjort något sånt liknande. Men jag är mer för det här intensiva lagsporter eller sporter över lag där det är bollar inblandade.
Mm.
Det, så fort man kastar in en boll så kan man ju lura mig till konditionstränare hur som helst. Liksom. Så det, jag är lätt lurad vad gäller det syftet. Liksom.
Ja. Men har du utövat någon, är det handboll och fotboll?
Handboll, fotboll, tennis, golf, innebandy, provat på det mesta.
Ja.
Sen när man var riktigt liten i den här byn från Löbröd fick man hitta på sina egna sporter också. Vad
var det för sporter i Löbröd?
Ja, det var, vi körde en version av tennis och squash mot idrottshallens väggar och spelade mycket streethockey och den biten. Så jag har sysselsatt mig hela livet igenom.
Ja, ja men det är väl så det ska vara, att man ska prova mycket när man är ung för att liksom vänja kroppen så mycket som möjligt.
Framförallt så ska det ju vara kul när man provar. Anledningen till att jag inte är så glad för löpning, tror jag, där är att det har alltid varit ett prestationskravsrelaterande sak. När man började springa i skolan så skulle man springa på en viss tid för det betyget. Och det har liksom följt med en 12 år liksom, att det mer blir en stress eller så här för att då klara det. Och sen så när man kom vidare till lumpen skulle man ju springa en mil i kängor och sån här. Så här direkt, inte vanliga utan som verkstadsdräkt i kängor, ska man springa på under 50 minuter. Så har hela tiden varit relaterat till tidskrav och där har alltid sporten varit mer bara för det roliga syftet. Liksom. Så jag tror, är man inte riktigt beredd på ungdomar och sånt, så kan det bli att man liksom förstör relationen till någonting. Och många jag pratar med har en helt annan motsatt relation till löpning, att då får de till att koppla av och sånt där. Men för mig har det alltid varit ett prestationskrav till förhållande till löpning. Det har aldrig varit någon avslappning eller så för att rensa hjärnan. Så det har jag golfen till i så fall.
Ja. Ja, det är tur, det finns olika vägar att gå. Vi fortsätter efter lite Lisa Ajax med I Don't Give A, musik som hon ställde upp i Melodifestivalen med. Och hon har ju varit med sedan unga år, Lisa Ajax, pratar vi om här under låten. Det är ju precis som idrottarna ibland, att de blir väldigt stora tidigt. Då hoppas man bara att de hänger i lika länge. Nu har ju kanske Lisa Ajax inte den här skaderisken som kanske Lukas Nilsson har istället.
Fast om jag kommer ihåg det rätt så hade hon nog någon typ av skada på stämbanden och sånt under Idol.
Hon hade det.
Alltså slutdelen där. Jag kan ha helt fel här nu. Det finns inget befog för detta. Nej. Men jag har för mig att hon hade någon bry med stämbanden. Så även de kan ju ta stryk.
Ja, det är klart. Det är kanske slitsamt det också. Jag har varit lite så inställd på när de kommer med de grejerna där i slutet, så tror jag de börjar bli lite osäkra och så ska man ha någonting att skylla på.
Ja, det kan absolut
att det kan vara en sån här fallskärm. Att
det är nog en liten omställning. Många av dem har ju bara sjungit helt själv, sen ska man helt plötsligt sjunga inför miljonpublik. Det blir nog en väldigt stor omställning, kan jag tänka mig.
Men stämbanden är inget ni tränar på CrossFit?
Det är ju i så fall coacharen som står och skriker lite. Det är väl eller snarare förstör stämband i så fall.
Precis.
Men nej, det är inte så mycket skrikande där borta, så heller brukar mest vara medlemmarna som pushar varandra. Så det är ingen större fara.
När vi var inne på det här med sommartrean som jag var och tittade på. Jag var i Gärsnäs, Gyllebysjön, och tittade på sommartrean. Det var ju då den här, man skulle ut i Gyllebysjön och simma 400 meter mellan två borgar. Sen ska man springa upp till sin cykel och byta på sig några skor och så vidare. Sen på cykeln och ut och cykla 2 mil. Och sen därefter sätta cykeln och löpa 5 kilometer. Jag har lite vinnare här faktiskt. Jag har Anna Heine som vann på damsidan på 1 timme och 16 minuter. Och på andra plats kom Madeleine Nilsson på 1 timme och 17 minuter. Så var bara 1 minut efter. Och sen så Elna Svegborn på 1 timme och 22 minuter. På här sidan var det Patrik Nilsson som gjorde det på 1 timme och 6 minuter. Per Illerhag på 1 timme och 8 minuter. Och Anders Nilsson på 1 timme och 9 minuter.
Så det är ju bra med tanke på att cyklingen var nästan i simbassäng det också.
Precis. Så det, skulle återkomma till det. Det var ju det här med cyklarna. Det är ju en fråga om vad man ska ha för cykel och vad man ska våga ha för däck. För det kan ju vara cyklar som pinnar på bra med tunna däck, men där kraschrisken är väldigt stor. Jag vet att Madeleine Nilsson, vet jag, är en duktig cyklist som precis har cyklat från Sverige till Paris i ett helt gäng på cykel. Och det gjorde de på väldigt kort tid. Men det var sånt här, de stack ett helt gäng och bara cykla hela dagarna.
Ja, det är rätt så fräckt och det är ju rätt så vanligt här i Ystad också. Det är ju bland annat ett gäng från Polykemi som cyklar för cancer och drar in pengar på det. Liksom. Mm. Så det är mycket så här höga ambitioner i cyklandet och uppgifter man tar åt sig. Så det är fräckt liksom, men det är ett härligt träningsredskap, cykeln. Man får ju se så mycket fantastiskt.
Ja, jag skulle precis säga det. Det är skillnaden mot att sätta sig på ett gym med, framför en tv-skärm med, på en spinningcykel ju. Att du får ju faktiskt komma ut och lite frisk luft och allt det här. Sen får du ju ta att det blir lite regn ibland också ju.
Ja, men även lite solsken ibland. Det har du ju aldrig inne på ett gym. Fast det gör ju faktiskt vissa av våra medlemmar. Vi använder mycket av rullmaskiner.
Ja.
Så vi har en stor port inne på gymmet. Så är det fint väder, så är det bara att dra upp den och så ut med rullmaskinerna. Så kör vi träningen ute. Så det är rätt så härligt och rätt så uppskattat. Det har ju dock varit mindre av det den här sommaren tyvärr. Men de få solstunder som kommer, det får man ju passa på.
Ja, jo, men så får du göra. Så var det ju igår. Och sådana vädret bara precis smällde om sen och blev fint direkt efter. Men efter regn kommer ju solsken.
Så är det. Men det kom först mycket regn.
Sen kom det lite solsken. Så att, nej, det var väl tyvärr någon rapporterat om någon skada där, om någon liten krasch eller sånt där ute. Men det förstår man, för det var oerhört blött. Jag gav faktiskt upp efter ett tag där, för jag hade inte paraply heller. Så jag bara precis stod i min regnjacka och bara rann av mig. Så det kändes som att jag hade varit i vattnet och badat.
Lät nästan lite orutinerat, måste jag säga.
Ja, alltså jag kände mig rutinerad när jag gick dit. För då kom jag med en påse med regnkläder och så tittade alla på mig. Det var solsken, folk stod i shorts och solglasögon. Så tänkte de, vad ska du? Vad har du därför för dig med dig? Liksom. Sen stod jag där och knäppte på mig i regnjackan. Så det, då var det ju bra. Men som sagt, det hjälpte faktiskt inte ens då. Jag kände som jag var med i Godzilla, Jurassic Park och Day After Tomorrow på en och samma gång.
Där ser man. Jag hoppas inte komma upp någon sån här djur från vattnet bara.
Nej, men djurmässigt var det lugnt. Det var varm och regnet. Vi ska se vad som har hänt runt om i världen. Vi ska ta en nyhetskoll. Sen efter det så ska vi prata om det vi har utlovat här. Om lite varför vi tror att det är så mycket handbollstalanger som exporteras ifrån Ystad. Men först nyhetskollen. Ja, där hörde vi Call Me med Naked alltså. Vi pratar om att bli starstruck och vi pratade om att Henrik, du hade blivit starstruck om du hade fått möta Henrik Stenson.
Ja, det måste jag erkänna att det hade varit ett big moment i mitt liv, måste jag säga. Jag var med i en golftävling för ett litet tag sedan där man kunde vinna signerade headcovers av honom och ett hål som spelades lite för slarvigt blev kostnad av de headcoversen som rann iväg till två andra, så att det var väldigt olyckligt, måste jag säga. Ja. Men honom hade varit riktigt, riktigt kul att träffa, och vår greenkeeper på Tummelilla har ju träffat honom och käkat frukost och så med honom, och han är väldigt trevlig och det undrar honom verkligen, men fy bubblan var avundsjuk jag var, det kan jag säga.
Jo, Christian, han var här och blev intervjuad av mig för någon vecka sedan inför jubileumsveckan där i Tummelilla, och han pratade om det att de var över där och han fick känna på British Open på Karl.
The Claret Jug, som så fint heter.
Precis, så att han, nej, det verkar
vara världens dyraste vinkaraff, tror jag.
Ja, det kan det nog vara. Det kan nog stämma. Och han är ju ett exempel på det här vi sa, att golfspelaren har ändrats genom åren. Det är inte de här stora magarna längre, utan han är ju...
Nej, det är atletiska män med rätt så god rörlighet och stabilitet. Stabilitet är ett ord som jag använder istället för styrka, så att säga. Mm. Och sen så mobilitet är ju rörlighet och så. En bra kombination av bägge dem är ju ett måste för att hålla längre liksom, och där kan man titta på Tiger Woods till exempel, som har haft för mycket fart i grejerna och inte klarat av att hålla emot alla de krafterna och de repetitioner han gör med sin golfsving, så hans rygg har ju mått lite dåligt mellanåt, och det vill man undvika liksom, och det gäller väl egentligen alla sporter, att man måste utvecklas mer och mer fysiskt i många sporter, så även till exempel handbollen som är mer och mer krävande också.
Ja, precis. En rolig historia om det här med golfen och sten, som framförallt var ju att när jag skulle köpa klubbor, eller när var jag med min far i butiken, och han jobbade på samma arbetsplats som Henrik Stensons far, samma kollega med honom i Malmö. Och han tänkte då att min far hade inte koll på vad ska man ha och sånt här, så han ringde till honom. Så, funkar detta och hit och dit, så här, jo det var bra, och så snackade han i 10 minuter i luren och min far sa okej, det låter bra, så blev det dem. Så att Henrik Stensons far har varit med och hjälpt till att välja klubbor.
Vad härligt att höra.
Nu råkade det bli så att han tyckte att de här var väldigt bra, sen så kollade vi upp sen och det var det av samma märke, inte samma modell såklart och allt det här, men det var i alla fall av en märke som sponsrade Henrik då. Så av en slump så blev det så.
Där ser man.
Ja, han promotade dem lite grann, där pappan.
Nu ska man inte prata så mycket om det, men han här Rory McIlroy, som är en av världens bästa golfare idag, han har ju ett kontrakt med ett klubbföretag nu, så för 10 år får han 100 miljoner dollar om han ska spela deras klubbor i 10 år. Så att själva har betalat typ 25 000 för typ samma klubbor. Men det,
precis.
Men det kan vara olika.
Det är olika hur man, vad de tycker. De kanske ringer från det här företaget senare, de har lyssnat på oss här och...
Ja, det hoppas jag. Får
vi se.
Jag kan nöja mig med 10 miljoner bara.
Ja, liksom det är bra.
Svenska då.
Ja. Det är utgifter också, men det är klart. Men så är det ju. Nej, vi ska prata om det här. Vi pratar om handbollsexport. Mycket handbollsspelare kommer från Ystad och sen ut i världen och sen i allra högsta nivå. Som hjälper till att ta oss till OS och är framstående där och i klubblag på allra högsta nivå i Champions League och så vidare. Varför tror du det är så?
Jag tror det börjar i unga år, så tror jag det börjar med att det finns duktiga handbollsspelare i stan. Så tidigt får man idoler som man kan komma rätt så nära och träffa, och det är då den första faktorn. Sen den andra faktorn är att man kan i den här stan rätt så tidigt få derby och spela mot ett annat Ystadlag, oavsett om man spelar IFK eller IF, som också är lite spårande. Och då har man ju två möjligheter att komma upp till rätt så hög handbollsnivå. Även om IF nu spelar elitserien och IFK har lite tuffare, så kan man fortfarande få rätt så tidigt spela bra handboll. Och sen så det här med boll och lek från unga år med kompetenta tränare och hela den biten. Och när man kommer in i A-laget, så finns det då möjlighet till fysträning hos mig, och det är givetvis inte hela pucken, men det är en viktig grundsten att ha med sig, och fysen kommer in tidigt i Ystad. Givetvis som lek i början, sen blir det mer och mer allvar med den, och sen så man ger ungdomarna en stabil fysisk grund att stå på, och det är ju det. Sen så är det mycket konkurrens, mycket konkurrens inom handboll, men man har inte så mycket konkurrens från andra sporter. Så man tar ju väldigt mycket av ungdomarna och för att lite så, handboll is the shit i den här stan, och det är ju mycket att man inte har en konkurrens med fotboll och sånt som man har i många andra städer, så att det är väl elitseriens minsta stad, tror jag, till invånare sett, tror jag.
Kan nog stämma, och då är det ju häftigt att vi faktiskt hade två lag förra året.
Ja, till och med. Ja, dessutom det, och sen så när vi tittar på senaste OS i mellanåt, så var det fem spelare från Ystad inne på planen samtidigt. Så det är faktiskt rätt så fräckt. Och sen så även i de yngre åren i ungdomslandslagen och sånt, det är ju väldigt sällan som det inte är med någon från Ystad, och i ungdomar som har spelat nu är det ju till och med många med liksom. Så att det är kul att se liksom. Men som sagt, man har förebilder tidigt, man får en bra handbollsutbildning tidigt och även många av ledarna är handbollsmässigt erfarna och handbollsmässigt utbildade och har erfarenhet av fysträning så också. Och alla fystränare i ÖIF har ju dessutom fått genomgå en fysisk utbildning för att anpassa sin fysträning eller fyslek då för barnen. Så det är många komponenter, så att man ger goda förutsättningar på det viset. Och sen så givetvis mycket jävlar namma och så från de som verkligen vill liksom. Så att det är kul.
Ja. Vi ska återkomma till det efter reklamen, för då ska vi gå in på det här om när man som sagt går på styrketräning på riktigt. Det finns ju, man gömmer det i lek och så här på ett vis, men sen när man går på, kanske går mer in på att nu har vi styrketräning, hur tidigt man kan göra detta. Men det gör vi efter reklamen alltså. Young for Good med Elin Bergman. Elin Bergman som har namnsdag idag, tror jag faktiskt. Hon och Helena. Så känner du någon som heter så får du...
Men det hörde jag i morse när jag körde hit och pratade om namnsdagsbarn och så.
Och visst var det...
Det hade jag koll på.
Ja, och visst var det Elin idag. Ja. Jo, det är faktiskt bra att man har lite koll på det, för då kan man alltid skicka iväg något sms när det är någon som dyker upp. Så tänker de, oh, visste du det? Ja, visst. Det tar vi här.
Min sambo har ju aldrig någonsin gratulerat mig på namnsdagen. Nej. De tre jag har per år, så, och de fem åren jag har tillsammans. Så 15 gånger har jag haft till chans att göra det, men aldrig någonsin har hon träffat in det. Men jag älskar henne ändå.
Ja. Jo, nej, det är ju olika det här hur hårt man firar namnsdagar.
Ja, när jag var liten, då hade jag en kompis som heter Henrik Jensen. Han är visserligen fortfarande min kompis. Mm. Men han fick alltid presenter och sånt på sin namnsdag. Vi hette ju samma namn, så på honom var man lite septis. Det var,
ja, men det har jag också fått när jag var liten. Så, för det har varit, nu har jag namnsdag på nationaldagen, så då blir det liksom så här extra lite firande. Och
det
så,
är lätt att komma ihåg också,
ja, precis som
lilljulafton eller julafton.
Ja. Jo, det är klart. Det är en fördel. Vi var inne på styrketräning tidigare, och för det var en av anledningarna till varför Ystad exporterar så många handbollsspelare ut i Europa. Och då pratade vi om det här med styrketräning i tidig ålder. Men finns det risker med detta att börja för tidigt, och när börjar man med riktig så kallad styrketräning?
Alltså, man ska ju komma ihåg att all lek som barn håller på med, så det är ju en form av träning eller styrketräning som man håller på med. Klättra i träd, hoppa ut, springa, kasta sig runt och göra kullerbytter och hela det här. Det är ju en form av styrketräning och stabiliseringsträning för barnen. Och sen så lägger man på, när det kommer upp, och det är mer systematiskt. I början så handlar det mer om kroppskontroll och koordination och den biten, att liksom lära sig hantera sin kropp, och det blir ju extra viktigt när man kommer upp i den här åldern och armarna börjar växa mycket och benen börjar växa mycket och man slår ner allting i sin omgivning för att man inte har koll på sig själv. Men därefter man har ju haft en tillväxtperiod och växt upp ordentligt och man liksom är, har fått sin vuxna längd. Det är väl egentligen därifrån som det är fritt fram att köra på rejält med träning. Mm. Sen så kan man absolut använda Victor så när man tränar med barn och sånt, men man håller inte på med det här med att isolera och köra en muskelgrupp eller bara köra biceps eller så, utan då får det vara någonting som är funktionellt där man använder hela kroppen. För att belasta kroppen är ju nyttigt, men som sagt, allting kan bli för mycket. Och det vanligaste är ju att det man pratar om när man pratar med träning med yngre, och det är ju att tillväxtzonerna i benen i kroppen tar av då, och man växer inte lika långt som man borde göra. Men sen samtidigt så finns det också studier på att om man tränar mycket som barn så växer man och blir längre, det vill säga man belastar skelettet. Så det är en övervägning och sånt. Sen så märker man det rätt så snabbt när ungdomar är redo för det eller inte. Men när de har skjutit i höjden så därefter så börjar de bli mer redo för det. Och då ska man vara lite försiktigare som tjej och så här, för tjej har lite skörare skelett och så här. Men det kan man bland annat säga på handbollen, just att uppstår fler korsbandsskador på kvinnor än det uppstår på män liksom. Så att man ska vara ha lite mer kontrollerat där. Och sen så vara duktig med uppvärmning och hela den här biten för att hålla sig hel liksom. Och det är väl det som är problemet med ungdomar, att så länge man tar ont så bryr man sig inte om det. Men man ska ta hand om sig själv från tidig ålder, och där det jag träffar med ungdomsmässigt så får man lägga rätt mycket fokus på att få dem att förstå den biten.
Mm. Ja, men hur, om man tänker sig ett ungdomslag i handboll, när börjar en träning med, som man rent upp och ner kallar för styrketräning, i vilken ålder då?
Ja, det är även när man börjar komma upp i junioråldern och på gymnasiet och där. Man börjar även köra lite tidigare på de som har 9 i 9:an och så här. Men, men ren det som man verkligen skulle kunna kalla för fysträning, eller att man gymmar. Ja. Det kommer väl antingen när man kommer upp i seniortruppen eller i någon av de lite äldre lagen, men 15-16 där. Och det kan vara för tid somliga, och det kan vara perfekt tid för andra liksom. Och vissa har kunnat börja redan tidigare. Vi är alla unika individer liksom, så det beror lite på hur man är skapt och hur långt man har kommit i sin egen utveckling.
Ja, det är klart.
Fysiskt då. Så det, men runt där 15-16-17,
ja.
Ska jag väl säga. Själv började inte styrketräna förrän jag var, tror det var 20, som jag stoppade in en fot i ett gym för första gången och tyckte det var kul.
Ja. Så att, och det är mycket det också, det ska vara kul ju.
Ja, det är skitviktigt. Det är, jag provade någon gång när jag var yngre, men då tyckte jag inte alls det var kul. Vi hade ett gym på idrotten i Eslöv, där jag har gått. Jag har förmånen att få gå i gymnasium, men då tyckte jag inte alls det var kul.
Nej.
Men sen i lumpen, när packningen började väga lika mycket som man själv, så fick man ju antingen minska på packningen, men det gick ju inte, eller så fick man öka sin egen vikt för att den skulle bli lättare. Så då fick jag börja min gymkarriär, sen har jag fastnat där fortfarande.
Ja, sen är du fast.
Yes, sen var jag fast.
Ja. Men nej, och det hoppas vi ska göra, att du blir så gammal som du tror, så ska vi höra just det så länge som vi sa innan.
Ja, målet är ju att jag började med golf när jag var 3 år, så målsättningen med livet är ju att i alla fall bli 103 år, så att jag spelat golf i 100 år, då hade jag varit, nöjd.
Ja, nej, men det är alla, man ska ha mål. Nu pratar vi om lite korta och långa mål, det är ju ett av dina längre.
Det här är ju ett rätt så långsiktigt mål för jag erkänna.
Ja.
Men jag är ju snart uppe i 27 år med golf i mitt liv, så att snart en tredje gjort i alla fall.
Precis, ja, men man kämpar. Det är delmål gjort snart här. Och vi har ett mål som ligger framför oss också, det är nästa veckas avsnitt.
Yes.
Och där kom du med ett bra förslag att vi ska prata om
träningsmyter.
Träningsmyter, det blir intressant tycker jag. För jag tror det finns rätt många sådana.
Det finns sanslöst många, många träningsmyter, och rätt många som man rätt så lätt kan slå hål på. Och det kommer då både vara träningsrelaterat eller sömnrelaterat eller kostrelaterat. Mm. Så det som alla de punkterna som har med träning att göra. Det vi inte kommer att prata om, det är det här förmågan att välja rätt föräldrar.
Så precis.
Det tar vi en annan vecka. Det är ett
senare avsnitt. Det får nästan bli en hel podd.
Ja, vi får nästan starta en podcast, bara prata träningsmyter och den biten.
Ja.
Och lite släng av handboll och golf också.
Ja, precis. Jo, nej, men det låter bra tycker jag. Fram tills dess, ha det riktigt bra. Så ses vi igen nästa måndag, och då ska vi prata träningsmyter.
Tack samma.
Nu kör vi Stronger med Kanye West tycker jag.